Vadå? Ta med sen.
Nej, men jag blev så glad. Det dyker ju upp i mitt flöde. Jag är ganska, fast jag tror jag är tech-savvy, så jag har ändå halkat efter så mycket. Jag såg eran blogg eller podd och så här, kaffe och allt. Jag har missat allt det där.
Ja, men det är inte, vi är rätt nya, om man säger så. Jag har inte hållit på så länge.
Nej.
Nej.
Vad kul.
Ja, men alltså kul med dig.
Ja,
alltså med filmen. Ja, men alltså med filmen, det är ju fantastiskt.
Ja, jag är lite nervös just nu, för det närmar sig liksom det här. Ja. Den går upp den 10 mars, filmen. Mm. Så jag börjar bli mer och mer nervös. Jag trodde nog inte jag skulle vara så nervös.
Nej. Men för det är din långfilmsdebut som regissör.
Ja.
Ja. Fantastiskt.
Men jag ställde in en annan intervju tidigare bara för att jag var så nervös. Att jag vet inte.
Oh, ja, men det är ju du som bär liksom allt. Man ska ut och berätta.
Ja. Jag är också så här lite, kanske lite extra nervös när jag kom på vem var det jag pratade med. Jag tror att det var Tarek jag pratade med, Tarek Saleh, som sa ja, men det är också lite, kanske lite svårare när det är en sån personlig historia du har gjort. Man bara, om man berättar för den. Alltså, jag ska inte.
Nej, men det är jätteroligt. Ska vi köra igång eller?
Men jag tycker vi kör igång.
Mm.
Ja, absolut.
Ja. Vi kör ett litet. Jag bara kör igång och så snackar vi lite, helt enkelt.
Yes.
Ja. Abbe Hassan, regissör, manusförfattare till långfilmen Exodus.
Ja.
Som är din långfilmsdebut som regissör.
Ja.
Mm, och går upp på bio den 10 mars.
Exakt.
Välkommen.
Välkommen.
Tack så mycket. Tack.
Vart sitter du någonstans?
Just nu är jag hemma i vår lägenhet. Och jag försökte göra fint här i bakgrunden. För jag visste inte om ni spelade in det video. Så jag råkade fucka upp golvet när jag skulle flytta min motionscykel.
Nej, de är tunga. De är riktigt tunga de cyklarna. Jag visste inte att de fanns kvar.
Nej, men jag skaffade väl den som alla andra där kring pandemin. Och det enda jag gjort med den är att flytta runt den i rummet.
Det ser väldigt snyggt ut. Det är så här,
ja.
Bibliotek, intellektuellt.
Ja,
jag jobbade på det. Jag valde ut de rätta den här skolan.
Samlade alla böckerna från hemmet.
Precis. Men kan du inte berätta, vad handlar Exodus om?
Jag har också skrivit den tillsammans med Kristoffer Kras. Så vi är två manusförfattare på den. Den är liksom delvis inspirerad av jag och min familj flydde från Libanon i slutet av 80-talet. 87 kom till Sverige, 88 ungefär, eller däromkring i början av slutet av 80-talet. Och den är delvis inspirerad av liksom vår flykt därifrån, men också delar av resan som jag fick göra själv eller som jag fick göra med min mamma då min pappa var, vi skildes åt liksom. Och då var jag ungefär, men då var jag 6 år liksom. Och det är ju minnen, hur man än vrider vänder på det så är det något som följer med en hela livet. Och har väl processat det på olika sätt. Vi är idag 5 syskon, vi var 2 som flydde och en som är, min mamma var gravid så en föddes här. Så jag och den andra syrran som har flytt också, jag märker att vi har helt olika sätt att hantera det där. Så för mig har det alltid funnits med mig. Och jag har haft många frågor kring det. Liksom. Mm. Och jag har väl försökt någonstans här prata med min pappa och mina föräldrar. Men det har inte gått. Och sen 2015-2016 när jag såg massa syrier som kom till Sverige. Mm. Och liksom såg mig omkring på gatan. Och så blev det så att jag såg ett barn. En familj med 2 barn. Och så såg man. Jag mötte barnens blick som var ungefär liksom i min ålder. Och jag såg att hur de var 2 liksom, som de tittade runt och var så här. Både nervösa, rädda och förvirrade, oroliga på allt på en och samma gång. Och föräldrar som då försökte liksom så här se lugna ut i det för att inte stressa sina barn. Så kände, men det väckte det mycket frågor. Jag bara kände, okej, men det här måste jag kanske göra någonting på. Eller jag måste åtminstone liksom dokumentera det här på något sätt. Så det började som ett projekt att dels hjälpa de som hade kommit. Eller hjälpa några av dem som hade kommit. Men också börja dokumentera deras resa. Och se om, för de också hade ju ni får berätta om det blir, om ni får se till om det blir för långt, de hade
liksom, nej, kör.
den flykten, den syriska flykten, den är så väl dokumenterad. Jag vet om ni vet det, liksom, varenda person hade filmat allt med sina telefoner. Det är ju liksom, det är ju vanliga människor som har flytt. Så de har ju liksom dokumenterat det, lagt upp på Insta, WhatsApp, Facebook, överallt. Också filmat för sig själv. Jag märkte när jag började prata med dem att de gärna delar med sig av information och material. De ville också att det här skulle liksom på något sätt dokumenteras. Så jag var så här i början, okej, men det kan bli en dokumentär, det kan bli bara, jag är ingen författare egentligen, jag skriver några böcker, så jag tänkte det kan bli en bok, det kan bli ett uppslag till någon som vill göra ett reportage om det. Jag tänkte bara jag samlar upp det på något sätt, tar hand om det. Sen var det också så att jag började prata med min pappa framförallt. Jag vet inte, jag kommer från Libanon, Mellanöstern, män pratar kanske inte så mycket känslor, i alla fall inte min pappas generation, tror jag. Eller jag har förstått det liksom. Och då var det också ett enklare för mig att börja prata om det. Alltså jag kunde prata om en annan person som jag träffat som har flytt. Och så drapade jag till mina minnen och frågade honom vad som var sant. Frågade min mamma vad var sant. Jag kommer ihåg det här. Var det sant? Hon har berättat det här för mig. Hände det oss också? Så det har varit en process på många plan då.
Men när började den här processen? Var det 2015 som du började liksom samla alla?
Ja, 2014-2015 så började jag liksom, ja ungefär då. Jag började skriva ner det och så fick jag ihop en version ganska snabbt. Det fanns ju ganska mycket information. Eller så här, jag tänkte okej, först trodde jag det skulle handla om mig. Liksom. Och ett barn som flyr. Och sen blir min tjej gravid. Eller inte av en händelse. Eller, vi ville ha barn. Jag var ojo, blev gravid. I den vevan blev hon också gravid. Så här. Och så kom vår fantastiska dotter. Och då plötsligt skiftade det. Jag bara, shit. Tänk om jag skulle behöva fly med henne.
Du fick det perspektivet.
Så hela projektet har liksom bara vuxit och förändrats under resans gång.
Just perspektiven då? Mm.
Ja. Och det är liksom mindfuckade mig lite grann. Så jag bara, oj, jag har tyckt så synd om barnet och aldrig riktigt tänkt, oh shit, det är nästan kanske jobbigare för föräldrar. Jag vet inte, att liksom sorry igen, jag kommer hoppa ganska mycket, men jag kommer ihåg min farsa när jag var 6, när vi skulle typ, han skulle skicka iväg oss på en grej med någon som skulle hjälpa oss, fast som inte hjälpte oss. Och när han skulle skicka iväg mig och min mamma och min syster, då sa han till mig, Abbe, kom ihåg, nu är du vuxen. Nu måste du skärpa dig. Nu kan du inte ha barn som lallar runt. Det är på allvar liksom.
Hur gammal var du då?
Ja, men då var jag 6. Jag har ändå liksom gått omkring och ändå varit lite små irriterad över det. Jag bara, fan, jag har då, du vet. Eller så här, nu säger jag bara, oh shit, vad de måste vara. Men nu när jag har eget barn och min dotter är 4 nu. Shit, tänk om jag skulle behöva göra det om 2 år. Liksom. Jag får ju panik varje gång hon får feber och hon är förkyld liksom. Så jag vet inte. Nej, ni förstår. Ja. Eller jag vet inte.
Men hur gick processen till sen? Liksom sökte ni pengar för utveckling? Eller hur?
Ja.
Hur gick det från research till film?
Mm.
Ja, det är ju det är ju långa processer. Och jag kanske inte heller haft hela, liksom, man har gjort så mycket grejer under alla år och försökt. Så jag brukar väl få eller man brukar få mer avslag än ja, och så är det väl för de flesta liksom. Så jag från början tänkte, men det kanske inte är någon idé att söka någonting. Så jag började skriva mycket själv och så ringde jag upp Kristoffer som en gammal kompis. Så du, jag tror jag har något bra på gång, kan vi inte börja skriva? Och då var han som sa, men vi kan väl lika gärna söka utvecklingsstöd från SFI liksom. Mm. Så vi skrev ihop en draft och skrev först 1 år själva, sen sökte vi. Så tror jag vi fick, jag och han, om det var 50 000 och sånt, att skriva en ny version på under 1 år då liksom. Och sen gick jag runt med det manuset och vi hade ju också ett eget produktionsbolag och vi gjorde en långfilm själva som jag producerade som heter Måste Git.
Yes.
Jag hade ändå i mitt bakhuvud att jag kan göra filmen själv, för Måste Git gjorde vi också själv. Fast då var det en Kristoffer som sa, men den här sträcker sig bland 4 länder, så det kanske är svårt att göra den helt själv. Okej, då gick vi runt. Och då var det folk som sa, men du har ju inte regisserat film innan, eller långfilm, fast jag har gjort en massa annat liksom, har regisserat kortfilm och sådär. Och nu, då bestämde jag mig för att göra en kortfilm då. Alltså vi gjorde liksom lite proof of concept. För att långfilmen, jag vet inte om ni har fått se den.
Nej,
tyvärr. Nej, det var ju men långfilmen har lite upphöjda scener, alltså så här, liksom, utifrån att jag, eftersom jag använder ett barns perspektiv, så har jag liksom använt magisk realism eller vad man vill kalla det, så vill jag visa, visa vad heter det, finansiera att man kan göra det i en film. Liksom. Att vi kan göra det med enkla medel. Så vi gör en kort film som är lite som proof of concept. Och hittade en flicka som var fantastisk, som jag ville använda i långfilmen. Den blev rätt fin, kortfilmen. Var med lite festivaler och så. Och så skrev vi vidare, hittade producenter, och Be Real hoppade på ganska snabbt. Mattias Norborg och Fredrik Heinisch. Och så kämpade vi på och liksom var på gång. Du vet, vi fick med en konsulent på att säga, men om det blir så här så kan jag vara med. Du vet, man får ett intresse av att men vi snart kan vi gå på produktionsansökan om det här och det här funkar. Men då kom ju den här lilla pandemin. Liksom.
Just det.
jag vet inte hur länge jag ska hålla på och prata om det. Men så det har varit en lång, lång process faktiskt.
Ja, just det. För ni behövde ju ut och resa för att filma.
Ja, precis. För att vi behövde liksom vår första initiala ambition var att åka runt med ett mindre team och de här skådespelarna och liksom göra en road movie så som man gör. Ungefär den resa man gör liksom.
Ja.
Fast synd att ni inte har fått se den. Jag hade
vi har kollat på trailern flera gånger.
Ja, jag kan se till att ni får en länk efter det här. Alltså, till filmen.
Jättegärna. Men jag måste fråga er där. Vilka är de fyra länderna som ni har filmat i? Eller som ni var tvungna liksom att göra den här resan?
Ja, precis. Så nu har vi istället filmat allt i Grekland förutom Sverige-delen. Och då föreställer det Turkiet, Grekland, Bulgarien och sen Sverige då. Så vad blir det? Grekland är tre länder och sen har vi hamnat i Sverige. Och det gick ju jättebra, det var ett fantastiskt ställe att filma på.
Liksom. Okay. Ja. Men när jag ser trailern, det gör så här, den är väldigt rörande att se. Och det jag tänker jättemycket på, det är den här flickan. Man får den här känslan av att någonstans, den här hemlängten. Att liksom, tänk om jag skulle vakna upp hemma imorgon liksom, eller jag drömmer om att det här. Hur är liksom din egna, liksom din som personlig resa själv du har gjort, liksom, vad är dina egna tankar om just det?
Ja, det är intressant faktiskt. Det var fin aspekt på det. Eller fin titt på det. Ja, hon vill ju hem. Jo, men jag vet inte, det här med hemlängden, det är konstigt. Jag känner det var någon annan som beskrev det likadant. För när vi kom till Sverige så var det så här, min mamma på riktigt, hon packade liksom aldrig upp sin väska, för hon sa så här, eller hon packade aldrig upp hemma på något år, för det var så här, vi är bara det här tillfället, vi ska hem. Vi ska liksom hemåt igen. Och jag kommer ihåg att det tog några år för oss att acceptera Sverige eller som vårt nya hem. Och jag har alltid så här, som säkert, kanske nu tar jag för givet här, kanske. För ni bor i Colombia, va? Av en annan kanske. Jag vet inte.
Ja, absolut.
Den här frågan med vad som är hemma har alltid varit ett aber för mig. Men om man tittar på flickan så är det väl så att hon tror att hon ska hitta sina föräldrar för att komma hem. Och i filmen så säger hon också att, eller kanske hon säger i trailern också förresten, att hon trodde en gång att hon trodde att hon skulle kunna åka hem igen efter att ha träffat dem, men kan inte göra det. Jag tror att hon, och jag vill inte spoila för mycket, jag vet inte hur jag ska spoila. Alltså hon får nog veta att hon kan inte åka hem och det här måste bli hennes nya hem på ett sätt. Det var ingen svar på din fråga, känner jag. Men jag vet inte, det är ett letande. Jag vet inte själv vad hem är längre. Alltså, nu har jag min dotter som är född här, och det är konstigt att hem också ska gå ihop för mig med nationalitet, eller kanske vad man anser, alltså vad som är tillhörig, eller vad som, jag tror att ordet hem har också blivit smittat för mig av vad andra anser att jag hör hemma, tror jag, på något sätt. Mm. Alltså jag kan nog många gånger, alltså kollar vi på fotboll så vill jag att Sverige ska vinna, åker jag till Libanon så känner jag mig som svensk. Jag tror att Sverige är mitt hem, och sen är jag här så vet jag inte om det är mitt hem på något sätt. Mm. Det är det. Samtidigt som jag känner att jag inte vill smitta ner det på min dotter. Vad känner ni?
Nej, men jag tycker det är väldigt intressant som du säger, för det är lite som vi har det här också. Jag är ju från Colombia, jag är ju född här i Medellin. Men jag menar, jag är uppvuxen i Sverige och ser ju Sverige som mitt hem givetvis. Men det klimatet som sker i Sverige politiskt och hur människor börjar att angripa varandra på olika märkliga sätt, så har man mer känt när man sitter här med din att vill verkligen Sverige ha mig där? Är det verkligen mitt hem? Och det, som du säger, så blir det en komplex fråga där i med din dotter, för när vi tittar på våra barn så ser vi hur bra de mår här. Är det deras hem då, eller är det så det
och varför mår de bättre där? Mår de bättre för att, kanske ledande fråga jag frågat själv, mår de bättre för att ni mår bättre, eller mår de bättre
alltså, eller vad, för min, ja, men det är en jätteintressant fråga, men det jag känner här, alltså som alltså att vara uppvuxen som vit i Sverige och sen komma hit och se sina barn. I Sverige var det mycket att det handlar mycket om att man inte passar in. Man passar inte in i mallen. Men lite annorlunda har vi fått höra mycket så här. Medan här är det, de är colombianer för att deras pappa är colombian. Då är de colombianer. Det handlar inte om hur de ser ut. Det handlar om vad är man på pappret. Har man en nationalitet, då är du colombian. Det är inget konstigt. Det är så välkomnande på det sättet.
Och hur gamla är era barn?
De blir 5 och 3.
5 och 3.
Kul. För jag har verkligen kampats med det. För jag försöker att inte projicera det på mitt barn. Nu har vi tur att på dagiset här så är det en blandning. Jag bodde i Norrland. Liksom, och i slutet av 80-talet, början 90-talet, så var vi ofta de enda med utländsk påbrå. Så jag vet inte om det kanske var mer kännbart där. Liksom. Men jag känner igen det här. Hur ni beskriver om hur det är i Colombia. Och det kanske är en sån grej när man är i USA och hälsar på. Eller den här drömmen av ett sånt land där det spelar ingen roll hur det ser ut. Är du det så är du det. Alltså är du som du just beskrev. Alltså... Mm.
Precis. Men kan du inte berätta lite om din uppväxt? Du är uppvuxen vart i Norrland?
Jag har faktiskt en historia till din pappa också. Det var vad ska jag säga. Nej, men jag är uppvuxen i Älvsbyn. Och på, när jag var typ, jag vet inte, 14-13, jag kommer inte ihåg, så spelade de Jägarna där. Det är ju så jag har liksom stalkat i mitt fotoalbum, som borde tagit fram det. Så har jag såhär, vad heter det, paparazzi-bilder på din pappa i karaktären.
Från inspelningen. Jag känner det då, det är fantastiskt ju.
Jag tror att jag till och med har försökt säga det till din far, Rolf, någon gång. Men han var snäll och sa att han kom ihåg mig, tror jag, fast jag inte tror han gjorde det. Nej, men så, nej, men, och det var ju väldigt fint. Vi kom till Kiruna först av alla ställen. Och det var ju en rak kontrast. För, från Beirut till Kiruna. Mina föräldrar är ju rätt unga föräldrar. Så att min mamma var 17 när hon fick mig. Så vad var hon då? Kanske 23-24 när vi kom till Sverige. Eller kanske 24-25 när vi kom till Sverige. Pappa var typ 25-26. Jag har aldrig riktigt förstått den kontrasten förrän jag typ nu är så här gammal. Liksom, så här, det måste vara en jättestor kontrast för dem. Så vi kom till Kiruna och i november tror jag var det så här mörkt och rått och kallt. Så här. Och där var vi några månader, sen förflyttades vi till Älvsbyn, för då hade vi fortfarande inte fått uppehållstillstånd. Då var det liksom Invandrarverket som placerade en på flyktinghem, eller vad heter det? Förläggning kanske. Ja. Och sen fick vi förflyttas till Älvsbyn och då hamnade vi på ett ställe som heter Hundberget. Jag kommer ihåg att farsta var ganska upprörd, för att hund på arabiska är inte någon bra grej. Liksom. Farsta var generellt inte så glad över mycket grejer där, men eftersom min mamma var ju liksom lite mer, kanske hon mådde psykiskt dåligt av allt som hade skett, så han försökte hålla en god min, minns jag. Så han var alltid så positiv utåt och åkte med mamma liksom och typ sa väl så här, men vi åker dit, det finns ett tåg som går dit. Det kan inte vara värre än kriget, annars åker vi därifrån. Och så kom vi dit och det var en gammal folkhögskola som de hade gjort om. Och vi var de första som skulle flytta in, ingen hade bott där på jättelänge. Jag skulle minst en scen så här, första natten vi sov där, det var kallt och ruft, fanns inget att äta. Sen dagen efter så här, jättemycket snö, dagen efter så kommer det upp en bil körande, så det var en polisbil. Och vi blir ju livrädda. Farsan gömmer sig, alla gömmer sig. Och farsan hittar någon sån här slev som han ska ha ifall det händer något, jag vet inte. Så knackar det på typ två av de snällaste poliserna i världen. Typ så här som Pippi Långsen poliser liksom. Och vill hälsa oss välkomna. Och fråga om vi behövde.
Du har försvunnit där. Förlåt, det är en fantastisk historia. Men du har försvunnit på i kamerabild där.
Ja.
Jag vet inte om det är ditt nät eller...
Ja.
Vårt nät eller...
Nej, jag... Hör ni mig? Ja. Ja, alltså nätet funkar. Här verkar det vara bra. Och jag har ingen VPN.
Men vi hör ju bra nu.
Men vi hör, vi kör. Kör. Vi hör dig.
Ja, och så knackade de på och frågade om vi ville ha något. Och de hjälpte i alla fall att presentera oss för sin respektive Barbro, Yvonne och så vidare. Och då kände vi, okej, men det här blir ett fint ställe att vara på. Och, i Älvsbyn då. Och där bodde vi då fram tills jag gick klart gymnasiet faktiskt. Och det är väl, och tillbaka till frågan hem, så kanske ändå Älvsbyn eller ett ställe som jag ändå kallar hem liksom. Och på gymnasiet det som, alltså småbyar och norren och allt det där, allting har ju sina liksom för- och nackdelar. Det finns ju inte alla skolor där, och sen kanske vissa, om man sticker ut lite kan det vara lite speciellt, men i och med att jag tidigt ville hålla på med film så fanns det ingenting där att göra riktigt då i alla fall på det, förutom Jägarna som kom och spelade in då, så fanns inget, inte så mycket med film att göra, så då flyttade jag och söderut för att plugga film helt enkelt.
Vart flyttade du då?
Först gick jag folkhögskola, Hola folkhögskola, som ligger utanför Kramfors, eller låg utanför Kramfors.
Okay.
Ett år dokumentärfilm, och sen flyttade jag till Göteborg och pluggade regi på TV-institutet, tror jag det heter.
Just det. Men
gick du där också? Nej,
men gick inte du där med Stina?
Ja, Stina och Alain och ett helt
gäng. Exakt, just det. Men var kom liksom filmintresset ifrån?
Ja, det är från min pappa. Alltså, min pappa var... I Libanon så plåtade han och hade väl något intresse av att bli skådespelare, fast han inte erkände det, för han var med lite som statist i olika roller. olika grejer. Och jag kommer ihåg att han var väldigt duktig på att visa oss när han hade VHS med lite klipp. Han kanske kommer att höra det här. Det är ganska fint ändå. Och så i Norrland så gjorde han lite kortfilmer där vi som barn liksom blev tvingade att spela in, var med i. Speciellt kommer jag ihåg när han försökte dubba tecknade filmer till arabiska och kurdiska, alla möjliga språk hemma. Liksom. Så han har alltid hållit på med det där och har ett stort intresse för det. Och vi kollade alltid mycket på film hemma. Liksom. Mm. Så det kommer nog därifrån. Och sen faktiskt, det som är bra med Älvsbyn, eller var bra då i alla fall, det fanns en levande kultur, det fanns en puls, och det var det riktiga Sverige. Liksom, det fanns Folkets hus, det fanns liksom ABF som hade liksom alla möjliga kurser, och på sommaren hade de sett teaterkurser för barn. Våran skola som vi gick på högstadiet, Björn, han hade en teaterlärare som hade varje år satte han upp en liksom pjäs, alltså en stor föreställning som man fick till och med ansöka om, eller vad heter det, gå på auditions för två roller. Så det fanns ett ganska stort kulturliv ändå som på något sätt, och så fanns en klick som höll på där liksom. Så,
men har alltid målet för dig varit liksom att jag vill regissera, jag vill göra mina egna filmer?
Ja, när jag förstod vad det var, jag trodde först att skådespelarna gjorde allt. Och sen tror jag att jag aldrig fick någon roll på den där lilla teatern, så jag förstod att jag kan inte vara skådis. Nej, men alltså jag visste att jag ville jobba med film, men jag tror inte jag riktigt greppade det. Ärligt talat så tror jag inte riktigt greppade det förrän jag gick på den där folkhögskolan. Så här, vem gör vad?
Ni vet, det förstod jag heller längre. Han har försökt förklara det för mig så många gånger. Jag bara, är det här Abbe gör? Är det här han gör? Men alltså, han har typ gjort allt liksom. Så, men det är svårt att greppa, helt klart.
Ja, och det var nog där det började. Så här. Men när man gör kortfilmer så får man göra allt. Liksom. Ja. Sen har jag successivt, tack vare de här utbildningarna, så har jag kunnat, ja, men du vet, de flesta av de här utbildningarna gör att man hoppar runt i grupp, som grupparbete, kan testa saker, och jag tror att det till slut landar i vad jag... Nej, men alltså ärligt talat, nu efter den här långfilmen, jag har precis avslutat en serie också, då har jag känt, okej, men det är faktiskt, jag kan nu säga att det är på inspelning jag tycker om att vara. Och det är att regissera. Jag älskar skådespelare, jag älskar texten som jag har att jobba med skådespelare, men jag klarar inte av att stå framför kameran. Men vill ändå, alltså jag tror alla vill vara rockstars på riktigt. Jag tror man vill vara
absolut,
det.
Absolut.
Och vi är ju alla på något sätt, man vill ju synas. Ja. Så jag tror jag lever ut genom dem. Typ.
Men jag måste fråga dig, hur har din väg sett ut till regissör? För det var ingenting du bara började med. Eller? Alltså hur har din liksom utvecklingskurva sett ut? Liksom?
Min utvecklingskurva har gått bakåt. men jag vet inte, alltså, eftersom jag kommer från Mellanöstern så är det ganska klischéigt så här. Ja, men mina föräldrar var väl ändå lite skeptiska. Även de var uppmuntrande, var skeptiska, så de ville ju att man skulle ha ett bra yrke egentligen i ryggen liksom. Mm. Så för mig var det så här, ja, men nödvändigt att kunna säga till dem att jag jobbade också. Så att jag försökte väl få jobb, och jag hade lyxen när jag flyttade till Göteborg på grundskolan, och Trollhättan låg ganska nära. Så jag fick praktik på Memphis Film, jobbade med Josef Fares på en långfilm som heter Zuzu. Och då började jag få liksom kunna leva på det. Alltså jag jobbade åt honom, regiassade, castade och allt möjligt. Så jag kunde börja visa min mamma att jag plockade ut en lön på det här. Så jag har sakta men säkert jobbat mig in i det där. Det har nog gått lite, tagit längre tid än jag trodde, om jag ska vara ärlig. Alltså, man har väl någon form av målbild någonstans.
Vad var det målbild?
Jag trodde nog att jag skulle gjort min första långfilm typ för 10 år sedan. Typ, så ja. Så men samtidigt, who knows? Alltså, jag tror inte jag var redo för att göra den här filmen för 10 år sedan. Så. Men det är bara för att du vet, man har någon form av tänk. Så, okay, men men då skulle jag haft barn och då ska man ha det. Och då, men livet funkar ju inte riktigt så.
Nej.
Nej.
Det gör inte det.
Nej, precis. Men jag tänkte vi ska prata lite om Måste Gitt också.
Ja.
Vi måste bara göra det.
Ja.
Eller hur?
Ja. För du sa innan att du har gjort en knappt utan några pengar. Vi har läst det någonstans. 200 000.
Som hade budget på den.
Ja, typ 350 hade vi när vi... Alltså inspelningsbudget, ja. 350
ja.
000.
Ja.
Det är helt otroligt. Inte ens, jag kan inte filmbranschen, men jag har ju varit i andra branscher liksom. Så att,
ja. Ja, alltså, till det ska jag komma att vi båda, jag producerade den, Ivica Zubak regisserade den, och vi båda har jobbat rätt länge. Så det är väl det här det som är bra med att ha jobbat länge. Så att, den hade ju absolut inte gått att göra om inte det fanns så många, nu låter det som att jag hittar på här, men att det fanns så många fina människor, det vet ju du Hanne, ändå i filmbranschen, som är så här uppmuntrade, supportande, jag menar...
Ja.
Ljud och bildmedia gick in med teknik liksom och sa, okej, får ni pengar så vill vi gärna ha betalt. Men än så länge, det var inte så att vi fick kanske de bästa grejerna, men ändå, de har alltid varit supportive. Och folk ställde upp för liksom, någon kunde ställa upp en dag, någon kunde ställa upp typ så här 10 dagar, någon kunde ställa upp några veckor. Jag kommer inte ihåg exakt, jag tror vi hade cirka 3 veckors inspelning, 3,5. Och så var det liksom så här, med matematik, det kunde vara 10 personer i teamet. Vi erbjöd alla 20 000 på faktura. men att om vi får mer pengar så får de också mer pengar. Och vi valde en period då det liksom inte fanns några andra produktioner.
Ja, det är svårt.
Och vi försökte liksom göra det. Vi försökte göra det så enkelt som möjligt. Du vet, allt från att de var location scouter, att vi hittade liksom platser där liksom allt var gångavstånd och sådana saker.
Just det.
Så vi gjorde den för det. Och sen, för vi hade fått avslag, och Ivica hade varit runt med det manuset också för sig själv med andra bolag och inte fått till det. Och vi var vänner och bekanta sedan innan, och då sa vi så här, men okej, men jag hade också ett manus som jag hade gått runt med och inte fått till. Och så var det så här, men fan, vi slår ihop oss, eller vi går ihop, vi hjälps åt. Och då var ambitionen att göra 2 filmer. Vi hade 2 filmer som vi hade tänkt producera lite back to back. Men det var tillräckligt svårt att göra en film. Och sen filmade vi den, klippte ihop den och började söka pengar då. Alltså vi försökte söka pengar igen då. Alltså efterhandsstöd. Jag tror vi fick nog avslag igen, för då var pengarna slut. Men vi fick...
Helt otroligt.
Ju mer och mer vi gjorde, så tror jag att det inte gick att komma ifrån ändå att vi hade fått ihop en ganska bra film. Rickard Kranz, som är en fantastisk klippare, hittade jävligt mycket bra grejer i materialet och började liksom också hitta någon unik egen ton i det. Och då blev det så att vi fick pengar. Det var mer eller mindre, ja, men okej, ni får pengar för att slutföra den i alla fall. Alltså i postproduktion. För att betala klipparen sista veckorna för att göra klart. Och se till att den går att visa. Alltså du vet. För det som vi inte kunde göra helt gratis var ju liksom så här posterna. Alltså med fixa till ljud och bild och allting så den håller en kvalitet att göra något av sen, om det är att sända på tv eller att få med på biografer och så vidare. Och sen nappade då ganska snabbt Triart, Mattias Norborg. Han var ju för sig rätt supportande tidigt och han var så här, men fan, får ni ihop det här så tror jag att det här kommer bli grymt, det är jag på. Då kunde vi gå tillbaka och se, vi har en distribution, kan ni inte kolla igen? Då hade de tyvärr slutpengar, jag kommer inte ihåg alla vändor, det var fortfarande slutpengar. Vi kom ut med den på bio, vi fick fina recensioner, folk gillade den. Då uppmuntrade de oss att söka efterhandsstöd. Så i efterhand fick vi lite pengar för att kunna betala folk lite grann. Så vi har fått efterhandsstöd på det.
Men det jag tycker inte, är så intressant. Jag tycker det är så intressant att det också finns som blev Guldbaggen nominerad för manus.
Ja.
Och det är också det man söker pengar på.
Ja.
Det är väl ändå så där. Det är intressant att se att man får nej, nej, nej. Men sen när den är klar så får man en nominering på det.
Ja, verkligen. Jag tror att det bara visar att det liksom också tycker smak. Alltså, du kanske inte hade tyckt det var bra manus, men jag vet inte varför jag trodde David skulle tycka att det var bra.
Jag måste säga så att jag tycker det är en grymt bra film. Alltså. Jag älskar den filmen. Och jag måste också bara säga det här för att inte liksom vila bort från ämnet, men jag tycker också att det är inspirerande att höra den här resan ni gör, just hur ni foundar den här filmen och får ihop det. För det var min första spontana frågan när jag fick reda på budgeten var inte han och bara, men hur, då kan vi inte ens få kamera med det liksom. Nu berättar du ju lösningen till det. Nej, man ska bara säga att det är väldigt inspirerande och hela den aldrig dag historien. Och så blir det alltså bra resultat.
Ja, verkligen. Och igen, jag tror på riktigt att det också bygger på att det var inte, vi kom inte från ingenstans, utan vi hade vår historia i branschen. Och liksom man märker det som är kul. Jag skämtsamt sa att min utveckling går bakåt, men man märker så här, för varje steg så märker man ändå att man har lärt sig någonting, hur konstigt den låter. Att även den filmen hade vi inte kunnat göra tidigare. Alltså att vi två velat gå ihop och göra en film själv, den har kanske inte hade blivit så bra. Liksom. Så att jag försöker säga, men jag är ändå glad över den erfarenheten. Och egentligen, vi var ju också glada att se över vilken support vi fick av branschen ändå, att få ihop den. Och det var också så, vi kunde ha... Ja, det är klart, jag har varit arg och besviken. Jag har varit arg och besviken på alla nej och sådana saker. Och jag är väl tveksam ibland till beslut och så. Men jag också så här, måste jag säga, jag, nu med distans, jag är inte så arg över det heller att de sa nej till den heller. För jag tror ändå i den filmen tror jag var lite knepig att se. Det som jag tycker är att alltså, kunna förstå hur den ser ut. Jag tror att det systemet måste ändras. Jag tror att man måste... Jag vet inte, det blir en lång diskussion.
Ja, men jag hör gärna.
Men jag tror att det, både jag och Evisa kände så här snabbt, ganska tidigt. För jag kommer ihåg att det var liksom att vi blev uppmanade till att diskutera om hur förjävligt det var att vi hade fått så mycket nej. Men ena delen av mig är så här, ja men publiken skiter i det. Som jag gjorde min Exodus, det gjorde vi under pandemin och så vidare. Och det var ett helvete att få ihop den och sådana saker. Men jag kommer ihåg att jag tänkte på sätt, ja men om 2-3 år om det går på bio, publiken kommer ju inte stå och höra på min ursäkt till varför det blev dåligt. Alltså förstår du vad jag menar? Så jag säger okej, okay, men om jag ändå bestämt mig att göra den själv, då kan jag inte gå omkring och klaga på att jag inte har fått pengar till att göra. Alltså förstår du vad jag menar? Då måste jag försöka göra den bästa filmen liksom. Jag försöker kontrollera mig själv. Sen tycker jag det finns en massa andra.
Det är ju jätteintressant, för jag tänker så här, vi pratade om det innan idag, att ja, men idag så är det två svenska filmer som har premiär. Och vad idag? Är det för film? Ja, men idag är den 24. Vad är det för film? Ja. Liksom, nu ska vi inte snacka skit om det, men då är det en dokumentärfilm om kungen.
Just det, ja.
Ja, och så är det andra akten. Ja. Man tänker att det är samma människor som... Ja, exakt. Ja. Men jag tänker att det är samma målgrupp. Att det är filmen som man ändå är ute efter liksom lite samma målgrupp så, som ska gå och titta på den. Men det du pratar om är ju... För vi har haft Manuel Concha i podden också. Som också har pratat om det här att det här öppnar upp för en ny målgrupp. Alltså man gör film för dem som kanske inte alltid det är riktad till. Men det är en väldigt stor del av Sveriges befolkning som vill se den här filmen.
Ja, alltså just med Måste Gitt var det så kul, för den funkade väldigt bra i stadsdelar i Stockholm som är traditionellt mer vita och kanske har en högre inkomst. Det förvånade liksom, måste jag säga, även mig, och, men framförallt distributörerna. Liksom.
Ja.
Så jag tror att, jag anser, jag börjar nog mer och mer tro att, att de här, att det är inte så svartvitt längre så här, vad folk tycker om och inte tycker om. Liksom, så här. Jag avslutade precis vi låste klippningen på en tv-serie idag som jag har regisserat med SVT. Och den har också utländsk påbrå, alltså karaktärerna är utländska, fast det är en mjuk serie. Det är så sjukt att det är udda. Alltså de dödar inte varandra, de pratar inte droger, det handlar om kärlek, det handlar om längtan efter kärlek. Och då säger förstärkningen, ja men det är ändå fint, för vi tror ändå den här serien är ganska bred. Mm. Att det är liksom både kvinnor och män och alla åldrar och nationalitet, alltså färger, kan titta på det. Mm. Så jag tror inte längre att det kan vara så svartvitt, eller man ska säga.
Nej, vad heter den serien?
Älskade Samir.
Mm.
Sen tror jag att den kommer ut i maj-juni.
Okay.
Men bara för att svara på din fråga. Ja, den här Exodus som är ju nu som kommer ut. Vi har haft några visningar i Göteborg. Men det var ändå så här, 70% av publiken som var kvinnor, typ 50+. Mm. Och tydligen är det en stor del av dem som fortfarande betalar för att gå på bio.
Exakt.
Så jag tror inte det är så konstigt heller att man kommer ut med filmer till den målgruppen.
Nej, så är det. Nej. Absolut, absolut. Men jag tänker så här, dina teman i när du gör film. När vi liksom kollar över så här, ja men det här är vad det Abbe har gjort. Så är det ju, jag får, det är en känsla liksom, lite utanförskap. Att vara liksom en underdog. Men ändå liksom någonstans att träva någon en jämlikhet. Att liksom, vad tänker du själv? Vad är det för historia liksom du vill berätta?
Jag tycker det är viktigt. De grejer du berättade tycker jag är viktigt att lyfta fram. Men jag tänker, som många andra så kanske jag gräver där jag står.
Mm.
Sen redan när jag började så började jag med casting. Och det var ju kanske däromkring då vi sågs eller innan det.
Precis.
Nu typ 15-20 år sedan. Och då kommer jag ihåg att när jag började casta, när jag presenterade, ja men vad, alltså typ, om det var, jag hittade på ett namn, för jag vill inte måla ut någon, men om jag säger Ahmed, någon skådis liksom, så kunde jag presentera dem för producenter, regissörer, för rollen som advokat. Då fick man säga blankt nej. Och jag fick, då var det också tydligt, alltså de kunde också säga, nej men han kan ju inte spela det här. Eller den här invandrarkillen eller tjejen kan ju bara spela de här grejerna liksom. Och då kände jag, okej, jag måste vara med och ändra det här liksom. Jag måste vara med och berätta eller på något sätt nyansera bilden av oss med annan bakgrund, men också visa en samhällsriktig bild liksom. Mm. Hur det ser ut samhället. Jag vet inte, jag vet inte, till och med då för 20 år sedan när jag gick till läkaren, alltså jag möttes ju inte bara vita liksom. Eller vad man än gör. Jag förstår inte vart den bilden kommer ifrån. Och det är fortfarande så. Det är fortfarande, jag får fortfarande sådana här kommentarer. Liksom.
Ja, det är märkligt.
Ja, alltså... ja.
Vi har pratat om det förut i podden när vi har haft en skådespelare med. Liksom det här att, jag vet, pappa berättade om de gjorde en tv-serie Jägarna. Så var det en polis som skulle spela en polischef. Och han skulle ha utländskt påbrå i castingen och sen skulle han heta Jorge. Och då hade han liksom, då hade ju jag träffat David, så då var ju han lite liksom så medveten och hade frågat.
Han var tvungen att bli lite medveten, tror jag.
Kan han inte heta David liksom? Kan han inte ha ett vanligt svenskt namn? Nej, det går inte.
Mm.
Ser man nu så, då ska man heta så.
Ja, den grejen stör mig som fan.
Ja.
För jag vet inte, och jag vet faktiskt inte hur man ska bearbeta det, alltså, eller hur man ska processa det. En del av mig tänker att det är en utdöende generation, en del av mig, alltså så här, för jag tror att det går inte att jobba bort mångfald, alltså vilka partier som än kommer. Jag tror att världen går i den riktningen och måste gå i den riktningen. Jag tror inte det går att sudda ut liksom. Så jag tror man lever förnekelse. Det som också stör mig ibland det är att man kategoriserar ganska mycket. Liksom, så här, amen, förut, nu får vi se vad som händer efter Exodus. Jag har ju inte gjort det lätt för mig heller. Jag har gjort det nu ett flykttema, så det kanske är därför. Men man kategoriserar. Liksom. Jag kan få nu grejer som amen, berör ut... Alltså, så här, amen, då säger man så här, amen, det här är en person som är invandrare och här är en person, och här är ett annat projekt om någon som kanske är transsexuell och hon eller han vill ta, alltså har ett annat, ett annat problem. Och sen är det här också en kriminalitet. Jag vet inte hur jag ska förklara. Alltså alla är vanliga, men jag vet inte när blev invandrare paketerade som ett problem, eller när var en trans ett problem. Alltså förstår du vad jag menar? Det är liksom så här som att man ska
det här är väldigt svårt att veta inte, liksom.
Man ställer grupper mot varandra hela tiden.
Ja.
Det är väl de gör i samhället då.
Ja, men är det inte intressant? Det här är personer och sen har de kanske problem, eller så har de kanske inga problem oavsett vad de jag vet inte. Jag har sällan fått höra, här är Jonas, han det är ett problem. Förstår jag menar?
Ja, men du säger det själv liksom så här där, att du liksom, ja, men jag gör en film om människor som flyr. I också det här samhällsklimatet i Sverige där det liksom finns en väldigt ökad, just nu är det liksom, det är koranbränningar, det finns liksom det är Turkiet, det är mycket som händer.
Men det är främlingsfientlighet som växer fram och på ett sätt som också är mer påtagligt, för det är så otroligt medialt idag också. Det kanske inte behöver vara så, det kanske inte är så stort egentligen, det kan inte jag svara på, men medialt så är det verkligen tydligt, framförallt härifrån vi sitter också.
Ja, det kanske är mer medialt, men jag tycker också att tonen har förändrats.
Ja. Och vad är dina tankar kring det? Vad är dina tankar och reflektion kring det som sker i Sverige?
Alltså jag vet inte, det är klart det skrämmer mig, för jag kommer ihåg hur det var på 90-talet. Även om det på 90-talet var tydligare vem som var skinhead och vem som inte var skinhead. Och liksom man gick omkring och var faktiskt rädd för att få stryk liksom.
Ni är födda samma år ju. Så jag tänkte att du har liksom exakt,
ja, men vi har exakt samma upplevelse. Jag måste bara säga det, jag vill inte avbryta dig, du ska fortsätta. Men det är Emanuel. Ja. Han hade också just det, och han är ungefär samma ålder. Ja. Just det med skinnet, så att det var lättare på skinnets tid att ändå liksom, du kunde ta den där omvägen från fritidsskolan, för du visste.
Exakt.
Men idag kan du inte ta någon omvägar längre, det är så integrerat i hela samhället. Va?
Ja, för att jag blir faktiskt rädd om jag ska ringa och förhandla min ränta, till exempel. Eller om jag ska ta ett lån, eller om jag ska... vad jag än gör så blir jag lite rädd för vad den här personen har och om den kommer döma mig på grund av mitt namn och min bakgrund. Jag läste i någon rapport så här att 9 av 10 som får nej för att starta bankkonton för företag har utländskt påbrå. Liksom. Så jag har upplevt och jag får en känsla, jag har ingen fakta på det här dock. Jag vet inte, det går säkert att ta fram faktiskt. Så det kanske är, jag vet inte, om man säger vissa saker kanske det uppfattas som att man är paranoid. Men nu har det hänt så mycket gånger. Jag tycker man blir behandlad annorlunda i vissa situationer när man har annan påbrå. Och jag vill inte att det ska vara så. Och jag tänker att det kanske inte är så. Jag hoppas att det inte är så. Men man blir det. Och framförallt tycker jag att den rädsla eller den grejen den ändå har fått i mitt huvud eller igen, att den är tillräcklig för att få en att känna sig som off. Alltså som att man inte är okej. Okay, som att du är på nåd där. Som att vara snäll. Stå där nu och vara glad för att du får det här. Och håll käft typ. I princip. Jag vet inte. Det känns som att det kan hindra en. Jag vet inte hur ni arbetar med det. Hur ni processar det. Eller du David kanske processar. Jag vet faktiskt.
Men det är väldigt intressant som du säger. Jag plockar just upp det ordet. Du pratar om just det här paranoid. Och det är ju liksom hela den här problematiken som hon har forskat i. Nu kommer inte ihåg psykologen. Med det här med minoritetsstress exempelvis. Men att till slut undrar man liksom, till slut kommer man nog till den punkten, men är det mig det är fel på? Är jag helt ute efter det här? Ska jag bara liksom resilience nu och be? Men jag menar, jag var med en sån, självklart tror jag att det är så, självklart blir man liksom annorlunda, bemöter man någon annan bakgrund och så vidare. Det är ju självklarhet i Sverige då. Och jag tycker det blir så tydligt när jag kommer till Colombia där det liksom är, och jag ser hur mina söner också blir bemötta, att liksom det går inte riktigt att förklara. Det är en väldigt subtil känsla hela det här. Att känna sig utsatt egentligen. Och jag kommer själv från startup-världen. Vi ska inte gå in på det. Men jag känner igen din resa med att jag har ju startat olika bolag. Och där måste man ha olika idéer. Och man måste liksom hitta finansiärer. Det är ungefär samma struktur som film. Det är väldigt projektbaserat. Och jag har ju tragglat i Sverige. Jag tragglade i Sverige många år. Från 2010. Sen hamnade jag i USA 2015 i Silicon Valley, och jag blev liksom, jag var mer så här, det här låter väldigt intressant, hur gör vi, vad börjar vi, vad behöver du, och bara så här, oj, har jag trevat runt det här landet? Och sen kom pandemin, så jag var tvungen liksom att jobba hemifrån och tänkte så här, men jag söker mig till branschen i Sverige. Nej, det här är inte intressant. Det, ja, vi ser att du har proof of concept här från Silicon Valley, men du vet, det här är inte Silicon Valley, det här är Malmö liksom. Jo, men ni använder ju iPhone och Android och, så att ja, det är klart att det finns, och ja, det gör mig så otroligt upprörd faktiskt. Men det kan man jobba med på olika sätt.
Ja, det var på ett sätt tråkigt att höra din alltså, för den bekräftar ju det jag upplevde efter det bekräftar jag har hört från andra. Men för mig blir det också tydligare om jag tar min mamma som exempel, som så har haft det lite kämpigare med språket. Men hon är en fantastisk person och extremt intellektuell och glad och varm, alltså en fin person. Men på grund av att hon har problem med språket, så ser jag ju allt från dagvaruhandel, olika ställen, hur hon inte blir bemött som en jämlik bara för att hon kämpar med språket. Jag är ju liksom, jag vet att jag har fått hjälpa henne när hon har blivit anklagad för att stjäla till och med, bara för att hon har sitt sätt att gå runt i butiken. Eller liksom, hon har kämpat med få jobb. Sen jämför man med, jag har kusiner som bor i USA, som deras mamma pratar lika dålig engelska då som min mamma pratar svenska, och de är som chef för ett apotek där borta. Eller de har haft den möjligheten att få liksom, gå den utbildningen och så vidare. Så ja, det är ju, och sen tycker jag, som jag vet inte om ni känner det, för min generation eller vår generation, det är så här, min pappa sa till mig, men du måste jobba 10 gånger hårdare än svensk, och du får liksom, gör du ett fel så kommer vi alla få det felet mot oss liksom. Så jag är ju också så här inprogrammerad eller inlärd med att man ska vara ett gott exempel för alla andra som har en annan bakgrund. Och jag är så trött på det där också.
Ja, du representerar en grupp.
Ja,
liksom.
Ja, exakt.
Jag kommer ihåg, på riktigt alltså, jag kommer ihåg en incident. Jag vet inte, jag tappade en morot. Det var också i början av pandemin. Så jag var stressad och hade en jävla munskydd på mig och skulle handla. Jag fattade ingenting, och det var min film hade blivit inställd. Alltså Exodus, vi var i Grekland, vi hade fått greenlight för andra gången, vi fick åka hem, det blev inställd, eller vi får se, vi vet inte vad som händer i pandemivärlden, vi vet inte, du vet, och jag var rädd och orolig, jag stod där och alla var rädda och oroliga, liksom. Så tappade jag morot och råkade sparka det med fot, så kommer det två aggressiva äldre personer emot mig, och bestämt tycker jag att jag, sparkat på den jäkla moroten, och det gick ganska snabbt där man fick höra sådana som ni. Jag bara, ursäkta, vad sa du? Du vet, och jag förstår ju, och då var jag tvungen att säga, och så hör jag mitt egna resonemang, ja men de är ju rädda nu, och så går jag omkring, jag åkte därifrån, jag åkte hem till min tjej och liksom motiverade deras snabba smått rasistiska kommentarer, eller så jag mumlade, så när jag konfronterade dem så gick jag om därifrån, så det där. Så hör jag mig själv så här, motivera deras, för de var rädda, men jag var också rädd ju.
Ja.
Jag kallar inte dem konstigheter. Alltså jag tycker det är liksom ofta gånger, många gånger man ska hålla på att försvara andras rasism med att, ja men no, du ska förstå, de är rädda, men jag är också rädd. Alltså vi har alla känslor, vi har alla liksom,
precis.
Jag kanske fumlar, men jag tror ni förstår vad jag menar, att man ska hela tiden rättfärdiga någon annans idioti med att hon eller han säger så eller känner så på grund av det här liksom. Jag vet inte. Då blev jag rädd faktiskt att då blev det, och nu jag tycker bara det har gått mer och mer i den riktningen liksom. Allt från att man får blickar eller man hör kommentarer eller man hör från annat liksom. Sen är jag ganska privilegierad. Jag är väldigt privilegierad. Alltså jag bor ju liksom i en, det här är också så konstigt. Jag bor i en mest svensk del, och jag umgås ju med kulturmänniskor som är rätt schyssta liksom, kulturmänniskor. Så att det är konstigt att man ska börja tänka så. Men jag vet inte hur det är att bo i ett vanligt samhälle. Alltså ett vanligt yrke, jag vet faktiskt inte hur det är där.
Nej men precis, hur är det där ute? Vi har ju själva bott i Skåne. Och jag har gått till ett jobb på ett kontor, på ett socialkontor. För jag är ju också socionom.
Mycket.
Och där har det också varit liksom så här, när David har kommit, då har ju alla liksom typ stått och vaktat där nere. Liksom. Vem är det? Det är någon man som står här liksom.
Oj.
De fattar inte att det är min man riktigt. Så det händer
rätt
ju.
Rätt stilman, sa de ändå, eller?
men hur länge har ni hängt?
Men vi har ju hängt i 7 år. Och då bodde när vi träffades bodde ju i ett privilegierat område i Stockholm ju.
Ja,
också.
Ja. Precis.
Men, och då sågs ni inte på jobbet?
Nej.
Det är på senare tid som vi bestämde oss
Tinder.
För att... Ja, Tinder. Ja.
Oh my god, jag har aldrig testat Tinder. Du ska med, jag och min tjej har varit tillsammans i 10-11 år, så det är faktiskt sant.
Okay.
Jag har inte testat det. Men jag frågade idag en kollega, så här, finns Tinder kvar? Jag tycker inte man hör något om Tinder längre.
Nej, det tycker inte jag heller. Nej, jag vet faktiskt inte.
Jag vet inte.
Nej.
Så Tinder funkar det för er? Ja.
Exakt. Hur ser framtiden ut då? Vad tänker liksom för dig?
Ja, framtiden... Nej, men det ser, jag vet inte vad jag ska säga. Men jag tror det ser bra ut. Jag är lite nervös för premiären som är på gång. Sen håller jag och Kristoffer på att avsluta ett manus. Och vi har ju jag och Iris har vårt lilla bolag. Vi har väl lite intressanta grejer där. Jag hoppas att nästa projekt ska vara lite enklare att dra igång. Så att jag... vi håller på med en långfilm som är rätt spännande, tror jag.
Mm.
Spännande. Man vet ju aldrig. Det är därför ni hör ju. Man, ja.
Kan du ge någonting eller kan du ge en liten pitch eller?
Jag håller på att öva på den här jäkla pitchen. Alltså.
Det är lugnt, vi är inga domare.
Nej, men det handlar om illegal verksamhet kring kroppsorgan. Så att det är ju inget enkelt ämne.
Intressant.
Som vi också har gjort ganska mycket research på senare tid och det är väldigt... Det är ingen kul. Ja, det är hemskt.
Nej, ja.
Kommer det vara med någonting med den här stora plattformen? Vad heter den stora plattformen som de sålde alla möjliga som finns idag? Där man säljer illegala... Man säljer till och med organ där, tror jag. Den är väldigt källande.
Ja, alltså det finns
en plattform.
Dark web, liksom.
Mm. Exakt, dark web, ja. Som säljer det här.
Mm. Det är svårt, men det finns också nu ett spår där det, liksom, det var i England och de här ensamkommande så var det ett hem där de hamnade på, där massa ensamkommande har försvunnit och så har man hittat att de har hamnat i liksom händerna på kroppsorgans försäljare. Okay. Eller vad kallar det.
Okay.
Ja, det kanske blir en deppig pitch det här.
men det är en intressant fråga. Jag tror faktiskt att de hittade, jag tror att det var FBI eller CIA som hittade grundaren till den här dark web-plattformen rätt nyligen. Det är på en Lex Freeman podcast har ett 2 timmars avsnitt som handlar om just det här med den frågan.
Men är det bara en plattform? Jag tror det är liksom
nej,
att det var
alltså det är ju, nej, alltså det, exakt, dark web är ju hela liksom namnet för hela företeelsen egentligen. Mm. Den här plattformen heter något annat, men ibland så slår min hjärna av så jag kommer inte ihåg vad den heter.
Men i den här researchen så tror jag att jag har gjort ganska mycket sökningar som skulle kunna leda många säkerhetstjänster. Nästan så att jag skrev så här, dark web för damm. Jag skrev typ så här, hur köper man
VPN skulle jag använda då, VPN.
Nej, men för jag tänkte, okej, men om jag nu skulle vilja göra det på riktigt, för en del av linjen är så här, men hur gör man? Och det går skrämmande, det går äckligt snabbt och enkelt att göra saker nu för tiden.
Okej. Okay. Oh, fy fan. Ja, shit. Men du, jag såg att du satt och drack lite kaffe.
Ja.
Gillar du kaffe?
Älskar kaffe. Det var därför jag blev så förvånad över att jag inte hittade er. Eller att jag inte kände till er.
Men kan inte du mejla din adress?
Så ska vi
dricka
lite kaffe.
Det är väldigt, väldigt unikt kaffe.
Ja, vad gott. Mm. Och säljer ni säljer i Sverige också, eller?
Mm. Ja.
Eller det kanske är Sverige som är er marknad.
Det är Sverige vi säljer. Ja, precis. Det är det.
Härligt. Ska vi ta den där snabba, eller? Tycker jag.
Ja, men tycker vi.
Ja, kör.
Vi kör så här 5 snabba frågor med Abbe. Avslutning. Då fyller du i eller väljer det så här.
Kort.
Jag missar aldrig en film med den här personen.
Oj. Ja, ska jag göra det nu?
Nu ska jag. Du har inte en vecka på dig.
Missa aldrig person. DiCaprio och kanske Rolf Lassgård. Men DiCaprio.
Kaffe eller te?
Kaffe.
Ja. Min största glädje i livet?
Kaffe.
Rolf Lassgård.
Det är reklamfilm. Jag tar ut det där snippet där det blir reklamfilm.
Min största glädje för livet, förutom min dotter såklart, så är det nog havet. Just Medelhavet.
Okej. Mitt arbete är
fantastiskt, stimulerande och roligt.
Och Sverige behöver mer av
Lassgårds kaffe.
Exakt, jättebra.
Nej, men Sverige behöver mer sol och skratt och mångfald.
Ja. Det har du helt rätt.
Det har du helt rätt.
Bra avslutning.
Ni har ju varit där borta, men det var en ganska lång, mörk vinter. Så jag märker att man är lite trött här.
Ja, just det.
Brukar ni komma hem då?
Alltså, vi har ju bara varit här ett halvår.
Ja. Aha, ni har bara bott där ett halvår, okej.
Okay. Men vi har signat upp för ett år till nu. Det är så jävla skönt här.
Och hur, nu kanske inte vi pratar om det här nu, men hur lång tid tar för barn att... För jag var själv sugen på om man skulle åka bort någon månad eller ett tag eller några månader. Bara testa något annat. Hur anpassar sig barnen?
Men alltså, det har varit faktiskt rätt tufft. Men för vår son, han blir 5 nu. Så han var ju 4,5, man äldsta då. Och han anpassade sig. Det var rätt tufft. Men vi stoppade också in dem i förskola ganska tidigt. Mm.
Direkt.
Ja, för att vi liksom... Ja, vi behövde också komma in i rutiner och så. Mm. Och de kunde ju inte ett ord spanska. Han kunde lite engelska. Mm. Så nu pratar han ju flytande spanska och,
wow.
Och engelska.
På ett halvår?
Och engelska. Okay,
han är 3 språk.
Oh my god.
Mm. Och han är en helt ny person. Det är bara har kompisar och springer runt här. Det är helt otroligt. Men jag menar, skulle man liksom åka någon månad och inte behöva förskola, inte behöva liksom, så är det ju rätt... Skulle jag säga att det är liksom, den åldern är helt magisk.
Ja, ja. Sen här också kan man ju liksom, men det är ju, just i Medellin så är det är perfekt väder. Jag menar, du ser inte det nu, men det är ju liksom, det är skönt väder varje dag.
Men det är 25 grader.
Det är 25 grader varje dag.
Oh my god, det är som typ Kalifornien låter som.
Alltså, ja, ungefär. Exakt.
Fast det är liksom inte så här hett. Det är inte liksom så hög luftfuktighet eller så, utan det är liksom rätt. För vi är uppe i bergen.
Ja. Och sen är det liksom kostnadsmässigt så är det ju...
Ja, jag menar,
jag vet inte vad ska man jämföra med riktigt. Men,
ja, men en latte. Det är
en riktigt bra kaffe. Alltså, det
kostar 14-15 kronor.
Ja, oh, wow.
Alltså då är det ju... specialkaffe. Ja.
Men här är ju blivit bisarrt. Jag vet inte, inflationen och alla som passar på att höja priserna. Här går det ju knappt länge.
Nej, så det är... Men sen är det ju... Det är säkerheten liksom. Det är ju inte ett bekymmer, men det är ju någonting annat. Alltså man måste ju tänka på sin säkerhet på ett annat sätt.
Ja, det är så.
Ja. Sen är det liksom lugnt. Man går ju ut. Men vi är ju inte ute på kvällar och nätter. Och så. Och vi bor ju gated. Så. Så är det.
Jag är inte heller ute kvällar och nätter, så det är lugnt.
Nej. Men det var inte i Sverige heller.
Jag är glad om jag lyckas se klart en film efter att min dotter har lagt sig.
Ja, exakt. Inte somnar.
Nej, alltså det. Men jag måste erkänna, jag tycker fan det är skönt. Alltså den skönaste sömnen jag har, det är när jag somnar på soffan. Typ när jag vaknar mitt i natten måste jag gå till sängen. Det är bara nej, fan, det var rätt skönt. Det blir så här weird och konstigt. Jag vet inte om det är gubbtecken, men ja. Men jag måste se till att ni får filmen. Jag ska faktiskt skicka, jag skickar en jättesäker länk till er som är så krypterad så den går ju inte att ladda ner. Så får ni titta på den. Och om ni vill säga något efter det så får ni gärna... Alltså det skulle vara kul att höra vad ni tyckte om den.
Ja, absolut.
Så jag ser till att ni får en länk.
Kul. Tack. Ja, men, och så skriver du din adress.
Så skickar vi kaffe.
Hoppas det var ett bra samtal. Jag vet inte, jag kanske flummade lite i svaret. Men,
nej, men det är skitkul. Inspirerande som fan. Alltså. Ja.
Det gillar vi.
Kul att prata med er.
Ja, detsamma. Ha en bra helg nu.
Och detsamma. Lycka till hälsa, med filmen. Jag vet inte om vi ska hälsa. Jag menar barnen. Eller jag menar pappa också, Rolf. Jag känner inte dina föräldrar, David. Jag känner inte Rolf heller. Men jag vill gärna... Du hör ju att jag har lite man crush på Rolf. Men hälsa.
Det är många som har.
Men är det något vi ska säga om uppladdningen? Eller?
Jo, uppladdningen. Bara en snabb grej. Uppe ovanför din bild där så har du något som står uploading.
Högst upp. 99%, står det.
Ja, att du låter den gå till att den är completed. Och sen, sen kan du stänga ner datorn. För att det är ju den laddar ner ljudfilen på din dator när vi spelar in.
Aha, okej. Okay. Okay, ja,
sen hämtar vi upp den.
Perfekt. Så, men sen när det står completed, då kan jag bara stänga ner den.
Då stänger den ner.
Eller 100, vad det står.
Så ni kommer höra allt nu tills jag har stängt ner?
Nej, ingenting.
Du är inte intresserad av det, det är lugnt.
Ja, men puss och kram. Hand om er.
Yes. Hej. Ciao. Vi gör inte heller. Vi lämnar inte heller studion. Vi tycker inte heller på liv.
Så bara.
Vi tycker på stopp.
Ja.